Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Ett perfekt verktyg att använda om man vill minska sin stress och förbättra sin sömn. Med guidade meditationer anpassade efter ditt specifika behov. Och på tal om sömn så har jag en väldigt spännande nyhet att introducera för er. Jag tillsammans med Mindfulness-appen har tagit fram en sömnberättelse som heter Visdomen från den blåsiga vägen. Det är en form av godnattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
Men då hade de ju stängt för resten av lägenheten, så jag fick ju aldrig träffa dem. Jag tänkte, jag kan inte vara hemma hos Kjell Bergqvist utan att ha träffat Karn. Och då har jag sån tur, för att de har en balkong som går från våran del, så går den runt. De bor ju längst upp på ett tak. Så att balkongen ledde ju då runt till den delen som inte var igenbyggd eller igentäckt. Och där sitter han i fönstret. Jag knackar, jag ställer mig liksom i köksfönstret och knackar och säger, knacka på, och han sitter ju i kalsongerna med sin iPad och ska försöka hitta liksom fokuset på ögonen så att han ser iPaden. Och så kommer jag in och han öppnar fönstret, och jag dricker inte kaffe, så att han häller upp en kopp till mig, och då vet jag att nu har jag den här lilla koppen på mig att prata med Kjell Bergqvist, den stora elefanten, kan man säga det.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Våren är här och sommaren närmar sig. Ljuset lyser upp våra hem och snart kan vi ta oss ut på våra balkonger, altaner eller andra kanske åka ut sina landställen. Jag blir ofta sugen på att göra om hemma när dagarna blir längre, det blir ljusare så att jag ser mitt hem lite mer, och då är det mycket som jag skulle göra själv. Men hur ska jag tänka när jag vill hitta olika lösningar? Därför har jag bjudit in finsnickaren, målaren och konstnären Emil Grönholm som ska ge oss tips om vilka material vi ska ha om vi vill bygga något själva. Emil har under vintern och våren spenderat en hel del tid hos Pernilla Wahlgren, byggt om en hel del i hennes nya hus, och han kallas för Emil Fixar, om ni känner till det, på Instagram. Han började sin karriär som 17-åring då han ställde upp i SM i måleri, och han vann alla grenar och blev Sveriges bästa. Han har dessutom varit med i yrkes-VM i Japan, och där var han tre kategorier. Det var tapetsering, fri dekoration och färgbrytning. Han säger att han älskar att snickra ihop bra lösningar hos människor där man inte kan köpa en möbel rakt av. Det ska vara lite tänk bakom och klurigt. Dessutom ser han en fantastisk konstnär och försörjde sig ett tag på sina målningar. Förutom att han ska ge oss bra tips för att få till det där hemma med roliga och smarta lösningar, så är jag nyfiken på hans resa från skolan, VM, något år i Australien har han hunnit med, och sen hamnade han i Sverige och har delvis också jobbat med Sofias Änglar på Kanal 5. Inget verkar vara omöjligt för Emil. Välkommen Emil.
Tack.
Nu när kameran är på plats och du är på plats.
Mm.
Det är så härligt att du är i studion. Jag har ju följt dig ett tag på Instagram, Emil Fixar.
Otroligt.
Ja, men det är ju så roligt.
Ah.
Dels är jag så imponerad över ditt Instagram för att du filmar verkligen och är jävligt rolig där. Och sen gör du ju så fantastiskt mycket fint.
Oh, vad kul. Jag har ju egentligen alltid hållit på så här. Men jag har liksom aldrig hittat något sätt att få ut det på eller att få fram det. Så att det har helt enkelt, alltså allt jag har lärt mig under alla år med olika tv-produktioner, så har jag ju varit nyfiken på hur gör ljudteknikern här nu och hur gör kameramannen det här, och han ställer sig så, och så jag snappar ju upp allting, och nu allt det här som jag gör nu har jag ju såklart redan lärt mig av någonstans.
Exakt, och det är ju det, man får liksom, man har så här split vision.
Mm.
Du är där och jobbar, men du ser även vad andra gör. Och så sen så...
Ja, ibland glömmer jag bort mitt eget jobb, att man vänder sig om och kollar. Jaha, jag är elektriken så nu? Varför gör han så där?
Ja, och jag är ju kompis med Pernilla och har ju också följt, det många som följer henne. Mm. Du har gjort fantastiskt mycket fint i hennes nya hus, och då ringde jag dig, för jag har ju flyttat till en lägenhet, och där är lite stökigt att hitta möbler som passar in och förvaring och så, med tanke på det är ju snedtak överallt.
Ja, inte bara snedtak, du har ju alltså välvda väggar, och det finns ju inte en enda vägg som är en klassisk rak vägg.
Nej, Ja, det finns precis när man kommer in, men där står redan garderoben, vilket är bra, så att det finns lite förvaring. Mm. Men, och då var det så här, det här kan du hjälpa mig. Och det, på något sätt så känns det som att ju klurigare det är, desto roligare tycker du det är. Stämmer det?
Ja, exakt. Och jag, det är det som gör att folk kallar det för att men vi har en sån här problemvägg och vi har det här problemet. Då blir jag, yes, bra. För jag älskar ju att hitta lösningen på det. Och just att det inte går att köpa en färdig möbel för den här saken gör det ju ännu roligare att lösa problemet.
Mm. Och vi ska prata lite mer, för du ska också tipsa lite grann nu, för det är ju så här, under våren i alla fall brukar jag känna så, men när det blir ljusare, man ser sitt hem lite mer, då kommer man på lite grejer kanske i lägenheten som man vill göra ordning och fixa till. Balkongerna, altanen, allt det där som börjar komma, att man vill liksom fixa till lite, och många kanske vill göra det själv och andra vill ha hjälp. Men du ska få tipsa lite grann lite längre fram, men lite nyfiken på dig också. Mm-hmm. För att du, när du kom upp till mig så trodde jag så här, men bara typ finsnickare, och det är inte bara, men du har ju gjort så sjukt mycket annat. För när du, det var inte en självklarhet att du skulle gå bygglinjen. Du ville egentligen gå någonting annat.
Jag skulle ju gå media. Var ju min plan, först och främst.
Vad var det med media som du tyckte var så spännande?
Nej, men det började med att först gick min bror media, och han kom hem med, liksom, med olika klipp på gram, och han fick visa det hur man kunde göra green screen, och vi filmade och gjorde massa filmer och höll på. Och då tyckte jag, men det är klart att jag ska gå det där. Och då var det också på ett gymnasium där liksom resten av mina kompisar från skolan skulle gå. För bor man i Dalarna, då går man på en skola och sen byter man, alltså, by, eller stad säger man inte ens, utan då byter du, och då flyttar du kanske 45, en timme bort, och då vill man gärna följa efter sina vänner. Så jag valde liksom den delen för att det var tryggast, nästan, att den utbildningen fanns där. Så då var det så, ja, men jag väljer media, det, där ska jag gå. Sen mitt i alltihopa det här, så jag vet inte riktigt hur det gick till, men hon som hade hand om de här ansökningarna, för jag fick en lapp där det stod att jag var sent sökande. Jag hade alla poäng som jag behövde, men jag var sent sökande. Så att jag fick mitt andrahandsval som var bygg. Och
vad kände du då?
Då var det som, jaha, okej. Okay. Det var också lite meningen, för att det var ju lite grann bygget jag egentligen ville. Så att okej, okay då, det får bli bygg då. Och då tänkte jag, då ska jag bli snickare. Men första halvåret fick man prova på alla yrken och köra lastmaskin. Man fick testa liksom allting inom bygg. Och snickringen, för jag hade ju en stor idoler i programmet Room Service. För jag trodde ju att snickring var ju att bygga möbler, och att det var den delen som är, det är så bygg är. Men på själva bygggymnasiet, då fick vi lära oss bygga form för att gjuta saker. Och det var inte riktigt det bygget som jag ville hålla på med. Så då säger min lärare på själva målerilinjen att nej, men Emil, du ska komma hit och måla. Du ska bli målare hos oss. Och det var lite mer, lite fritt. Där fick man måla lite, som tapetsera och grejer, och vara inomhus. Snickarna, de står utomhus fast det är liksom minus.
Var lite skönare då.
Verkligen. Och de fikar lite klassiskt, mer fika på dem. Och det gillar jag. Här står det en massa bullar också. Uh-huh. Så att vi hugger väl in på dem sen.
Ja, det tycker jag absolut.
Men då säger han också liksom i förbifarten bara att Emil, ska du på VM? Och jag hade liksom precis valt måleri. Jag gick första året.
Men han såg då att du verkligen hade talang. Man skickar inte bara en elev på VM.
Jo, men det var liksom mer att det här jargongen var så här, ska inte du till... Och det roliga var då att 2 år innan så hade han tagit en elev till VM i Finland, som han vann SM. Och då var ju nästa VM var då i Japan. Så det var ju bara en cool grej, bara för att åka till Japan. Så hade ju den här jargongen att vi skämtade om att först ska man ju ställa upp ett distrikt för att ens kvala till SM, och sen ska du vinna SM för att åka till Japan. Så att det är ju jättemånga steg för att ens ta sig dit. Och i och med att jag då gick i gymnasiet, så jag fick ju ändå tävla mot sådana som redan var utbildade målare, som hade tävlat eller som hade jobbat i några år redan. Och de hade ju då inte tiden, såklart. Jag kunde ju lägga all tid, hela skoltiden, och mina mattelärare och gympalärare, de bara, nej, men det är bra för alla om du bara tränar och det här. Så att jag fick ju verkligen superstöttning från hela skolan med att bara träna inför det här. Mm. Och jag vinner SM. Eller först vinner jag distriktet. Och sen vinner jag SM.
Och då är du 17.
Då är jag 17 och vinner över dem som har jobbat 2-3 år på, liksom, som målare. Och min lärare då som tog med mig dit, han sa ju så att nästa år då, för då hade jag hunnit börja i andra året på gymnasiet. Så då sa han att nästa år då ska vi ställa upp med en från första året. Så att han var lite kaxig nu. Men VM i Japan är ju också otroligt att ens få åka på VM i någonting.
Men jag visste inte ens att det fanns VM inom måleri och den typen av, liksom, den yrkesgruppen, för det är ingenting man hör om. Vi pratade innan om att man hör ju till exempel om att det finns för kocklandslaget, alltså just när det gäller mat. Men hur funkar ett VM för er yrkesgrupp?
Det roliga är ju att själva matdelen har ju blivit så stor, så att det är ju självklart, det tävlar man i allt. Bagare och mat är ju någonting som man är självklart att man tävlar i. Jo, i dans tävlar man ju också i, har jag hört talas om. Men att måla, det finns till och med, omvårdnad har till och med ett VM. Och då spelar du teater mot folk som har olika åkommor hit och dit. Så att du ska lösa problem som om att det vore en riktig benskada eller vad det nu kan vara. Och det är ju mer ett skådespel, hur beter du dig i de här situationerna. Då kommer skådespelare in och gör. Så att jag är ju chockad över att det finns VM i det. Men att man kan tävla i ett VM i måleri är, man får ett rum med x antal olika uppgifter som ska utföras i det här rummet. Och sen blir du bedömd, så kommer det in en jurygrupp och letar fel. Och den som då har minst fel, och det kan vara att det är ett skräp i färgen eller att tapeten är liksom för långt skuren eller att mönstret går ur eller... Ja, då får du liksom en bock på ett minus på den mätpunkten. Och den som har minst fel vinner den grenen. Och sen är det en total och sen... Ja.
Men du tävlade i flera grenar, eller?
Alltså inom måleriet så är det sex olika grenar. Så bryta färg, måla snickeri, alltså dörr och foder och sådär. Och då är det också att man ska få det så slätt som möjligt utan penselränder, och det är ju massa sådana saker som de går igenom. Ska man säga, det är ingen hemmafixare som ser vissa av de här spetsdetaljerna som man måste hitta då, såklart, för att kunna hitta en vinnare. Tapetsering, man får en bild som man ska, det blir också lite så, just för att det ska bli kul att titta på det, så måste man spetsa till själva tävlingen också, att man gör någon form av moment där det syns lite grann, lite färg och lite konstnärligt också. Så då får man en bild som du ska exakt föra över i exakt skala. Jag tror att du har 2 millimeter mån på att missa, liksom.
Det är helt sjukt.
Och då ska den exakt föras över på väggen i exakt rätt plats. Och minsta... Ja, men det är fruktansvärt hur man ställer upp i något sånt här. Och...
men alltså, det måste vara sjukt stressigt. Jag förstod att det var mycket folk runt omkring också.
Ja, och SM tyckte jag ju var hemskt. För där var det ju ungefär 16 000 som rörde sig på den här mässan. Men VM, det var ju liksom det var en helt annan sak. Och prinsen, till och med japanska prinsen var där. Och det, liksom, det stannade upp. Och det var en helt annan värld. För där satsade de verkligen på det. Och det var nästan 1 miljon människor. Det var 700 000 på 4 dagar som besökte den här tävlingen.
Det är sjukt mycket folk. Ja.
Men, och då var det liksom också lite sen när man står där och jobbar. Och man känner så här, men jag fattar inte italienska, eller oj, vad är det för språk? Så att det blir bara liksom ett myller av olika språk. Sen kan det komma ett par som pratar svenska. Nej, men varför gör han så där? Titta, en svensk. Så blir de så intresserade. Oj, kolla här, jag är en målare, en svensk, kolla där nu. Och då blir man direkt, det är lite som ett njurslag.
Så det var skönt att det oftast var på ett annat språk, så du kunde liksom skärma av. Ja. Du hörde inte om någon kommenterade det du gjorde.
Exakt, för man är ju också osäker att, okej, vänta nu, varför gör fransmannen, varför gör han så här och så här? Gör jag fel nu? För det är också en extrem stress att jag ska hinna på mina, jag har 22 timmar på mig att göra mina moment. Och fransmannen kanske gör på ett helt annat sätt, såklart. Så får jag ju en jättestress att, ja, man vill inte höra någonting, för att jag har ju ändå planen i huvudet hur jag ska göra det här. Men då när det kommer en svensk och bara, men varför sätter han, jaha, nu har han gör så, jaha. Ni vet, när ni tapetserar, då gjorde jag så här.
Och då, så här, publiken som kan bättre.
Ja, alltid. Och då blir man också osäker på sig själv. Och, så att egentligen var det lättare att tävla in för 700 000 blandspråk än att ha 16 000 svenska domare.
Ja, det kan jag nästan fatta faktiskt. Mm. För då kan man väl ändå gå in i sin egen lilla bubbla och skärma av det där typ ljudet och myllret som blir kanske på ett annat sätt. Men otroligt imponerande, och så går du och vinner.
Alltså, jag vann ju inte själva totalen, utan jag vann tapetseringen, färgbrytningen och fri dekoration.
Och hur gammal var du då?
Då hade jag hunnit bli vid 18.
Det är fan fantastiskt. Så, det är jag också.
Alltså, och det är också en sån här rolig grej som jag kan inte säga att det bara har varit som positivt att vara världens bästa tapetserare. För att kommer man hem till någon och så är de lite stolta att vi tapetserade här i våras. Så skulle du bara kunna kolla oss? Vad tycker du? För du är ändå världens bästa tapetserare. Och kan vi komma någonstans i närheten att tycker du att det är bra, då ärliga. Vad de nu vill. Jag vet
då får
inte
de riktigt känna sig som världens bästa.
Ja, och jag vet inte vad jag ska säga då. För jag kan ju inte på något sätt säga att det är fult eller dåligt. För jag tittar ju på sådana detaljnivåer som domarna gör. I och med att jag har ju blivit, inte piskad kanske, men jag har ju blivit inputtad i ett hörn att det här ska du kunna. Mm. Så jag har inte fått höra det som är bra, utan jag får ju bara höra det som har varit dåligt. Så jag har ju vant mig också vid, jag tar ju kritik på ett väldigt bra sätt. Så du kan klaga på mig hur mycket du vill. Och jag kommer inte bry mig. Om jag nu liksom bygger någonting konstigt åt dig. Kan du klaga på mig?
Jag vågar säga vad jag tycker sen. Ja. Men det som hände sen var ju att du åkte väl inte tillbaka till Dalarna sen. Du hamnade sen i alla fall i Australien.
Så mycket konstigt.
Jag tycker det är så roligt.
Min mamma gjorde ett väldigt bra, en bra historia om det där. För att jag kom ju hem och sa så här: men du mamma, nu har jag fått jobb i Göteborg. Hon bara, nej men Göteborg. Och bor man i Dalarna, i en liten by där som bor 4-5 tusen pers, då är Göteborg jättelångt bort och stort. Så hon var lite såhär, nej men inte Göteborg. Och sen kom jag hem någon dag efter, bara, mamma, nu har jag bestämt mig. Jag har flyttat till Australien. Men Göteborg, det är väl inte så tokigt? Och då hade jag fått ett erbjudande om att åka till Australien och lära ut tapetsering. Via det här World Skills, det här själva liksom VM. För då hade jag fått kontakt med själva tränaren för den australiensiska deltagaren. Och i Australien så tapetserar de inte så mycket. Det är en väldigt, väldigt lyx att ha tapeter. Och de köper ju tapeterna från Europa, så att de beställer ju allting härifrån. Och när jag kommer dit och visar bara att vi har ju tapetmaskiner här som limmar, alltså rullarna, så blir de såhär, men va? Wow, mate! Wow. Så de var ju helt, jag kommer dit som en kung bara att liksom visa det vi använder.
Roligt, man tänker ju liksom att i andra länder att det är lika naturligt där som här.
Ja. Men de rullar väl mer, tänker jag. Och de är inte jätteintresserade av liksom fixa invändigt, i och med att de har väl mer liksom utomhusdelen. Vi är ju ändå inne halvåret.
Ja. Vi vill ha fint inne också, eftersom vi spenderar rätt mycket tid där. Verkligen. Kan man säga. Men du var där nästan ett år, eller vad blev det?
Ja, det var ju också en sån där, en omställning att vara så pass ung, kan man säga det. Mm. Jag var flyttade så pass. Man hängde med i allt. Det var ju som, drack man inte en dag, så då var man ju liksom, oh, you're sick, mate. Wow. Oh, you need to go home and have a rest. Så börjar de liksom så här, nej, jag vill bara inte dricka öl idag, för att hemma hos mig i Leksand, där dricker man på lördagar. Det var liksom, man var liksom vart konstig om man inte följde efter dem. Så till slut så fick jag bestämma mig att antingen stanna jag här, och jag gick upp i vikt också ganska rejält, så att det var inte så hälsosamt att vara där för mig. För jag ville ju vara med alla. Jag skulle ju vara överallt. Så skulle man äta den och den. Och så skulle man. Ja. Så jag flyttade hem igen. Det var bäst för alla. Både för Australien och mig.
Men när du sen då kom hem, så hamnade du lite grann inom media i alla fall.
Ja.
För att du hamnade inom tv.
Ja.
Hur kommer det sig?
Och där återigen, mina största idoler och mitt bästa liksom program någonsin var ju Room Service. Och jag fick förfrågan om att vara med. Efter all tävlan och allting så hade jag ju liksom träffat Johnny i olika situationer. Målaren i programmet. Och de var hemma hos Sanna Kallur och byggde i Falun. Och jag var liksom intresserad. Kan jag bara komma och kolla hur det funkar och se hur det ser ut och sådär. Och när jag kommer dit så har Johnny satt upp en tapet som har, jag vet inte vad det som har hänt med den, men det är någon, den är liksom helt flammig. Så att när den är torr och det ser, ja, det ser hemskt ut.
Det blev inte så bra.
Nej. Och då beslutar de sig för att rulla över den här och bara, men vad gör vi då? Så säger Johnny att, men jag känner en kille som kan komma hit och fixa det här. Han får måla en kurbits bara. Kurbits är ju den här klassiska Dala målningstekniken. Som jag egentligen, alltså jag har sett den, men det är inte så att jag kan den inte, jag kan härma den. Så jag blir uppringd av Johnny och säger, kom hit, du får fixa det här. Och då tänkte jag så att nu har jag ju chansen att vara med och liksom få vara med i mitt bästa brand. Det finns inga andra snickare och målare som har fått vara med där, i och med att de är ju snickaren och målaren. Så jag fick ju komma in i det här på något mystiskt sätt av en slump i Falun. Och sen på något märkligt sätt så hamnade jag med i Sofias Änglar och började bygga där. Så att jag har ju, jag har väl dragits åt det på något sätt, åt det hållet. Men jag har ju varit med i ett gäng olika produktioner under närmare 15 år nu.
Men när man också pratar om, du skulle säga målning och kurbit, så att du inte kan liksom, du har sett hur det ser ut och så gör det. Du är ju en fantastisk konstnär.
Tack. Jag är jättesvårt att ta emot. Alltså, jag vet inte vad man svarar.
Beröm kan du inte ta emot, Nej. Men du kan ta emot kritik.
Ja, kritik är jättebra på, men beröm, det är...
Nej, men jag har varit, nu när du berättade då för mig att du... För du flyttade in till Kjell Bergqvist när du kom till Stockholm.
Nej, alltså, det var också den här, just i Dalarna. Så,
det känns mycket sliding doors på dig.
Ja, jag är ju överallt hela tiden. när jag väl flyttade från, när jag bestämde mig för att när vi jobbade med room service, då var det en veckas inspelning. Och då kunde jag bo fortfarande kvar i Dalarna. Sen när jag började spela in ett program med Laila Bagge och Li Kristersson. Hur som helst, så då var jag tvungen att flytta till Stockholm. För då var det en inspelningsdag, två inspelningsdagar där och tre där. Så att då var det omöjligt att pendla. Så att då var det bara att bestämma sig att ja, men jag gör den här läskiga flytten ut till den här gigantiska stora staden Stockholm. Och det är livsfarligt att köra bil där. Tunnelbanan, det tog mig bra lång tid innan jag ens hittade, liksom vågade mig ner i de här trapporna. Så jag gick ju först. Allting. Så att jag har ju lärt mig i Stockholm promenadvägen, och det är ju jättelångt om man ska gå överallt. Men så gjorde jag en sak. Jag åkte till New York och var där i två veckor.
Det var ännu större kan man säga.
Ja, det var ännu värre. Så kom jag hem och då var i Stockholm så här. Va? Bra. Så det
Smart.
Var mitt, det var ett tips att liksom leta på någonting värre och sen flyttar du ner några steg. Ja, men vad var jag?
Kjell Bergqvist.
Och då säger ju folk i läxan så här, men fan, tro inte, håll inte på att tro att det ska bli något det och det och det. Tro inte att du kommer hänga med kändisar, eller tro inte att du ska gå på röda mattor, och tro inte, håll inte på att tro. Du är tillbaka om en månad här igen med oss och står här och rollar tak. Sen är det första jobbet jag får i Stockholm är en, vi får ju en arbetsorder där det står adresser och vad som ska göras. Så står det ju namnet Kjell Bergqvist på den här. Och jag blir, och han är också en sån av en av mina största idoler någonsin. Det är typ, det har varit Jim Carrey och Kjell Bergqvist. Det är lite, de är lite så här, de har varit de personerna. Jim Carrey har inte hunnit vara hemma hos än.
Vem vet?
Jag tar han sen. Men Kjell, hur som helst. De har stängt av halva lägenheten. De håller på att renovera. För att de har haft en utomhusdel som regnar in. Och de har bytt glas och de har sagt, det regnar ändå in. Så att till slut så fick du vatten på det när du satt som i soffan. Så droppade det liksom in från taket. Så då bestämde de, nu tar vi bort det här glaset. Och så klär vi in det här med vanligt tak och sen gör vi glasväggar bara. Och på något sätt då hamnar jag i den här renoveringen. Att jag var den som drog i måleriet och lite av byggnationerna kring det här. Men då hade de ju stängt för resten av lägenheten, så jag fick ju aldrig träffa dem. Jag tänkte, jag kan inte vara hemma hos Kjell Bergqvist utan att ha träffat Karn. Och då har jag sån tur för att de har en balkong som går från våran del, så går den runt. De bor ju längst upp på ett tak. Så att balkongen ledde ju då runt till den delen som inte var igenbyggd. Eller igentäckt. Och där sitter han i fönstret. Jag knackar, jag ställer mig liksom i köksfönstret och knackar och säger, knackar på. Och han sitter ju i kalsongerna med sin iPad och ska försöka hitta... som fokuset på ögonen så att han ser iPaden. Och så kommer jag in och han öppnar fönstret och jag dricker inte kaffe. Så att han häller upp en kopp till mig. Och då vet jag att nu har jag den här lilla koppen på mig. Att prata med Kjell Bergqvist, den stora elefanten, kan man säga det? Nej, det är kanske dumt. Det kanske elefant.
Skådespelaren
räcker. Ja. Så då, och där föddes någon liten grej. Så att jag åker hem, vi pratar, och jag har pratat med en hel del folk som jag har liksom droppat många idéer för, som har blivit så här, men du Emil, jag hör av mig. Och sen händer ingenting, blir ingenting. Men Kjell, han är så här, vi måste prata om det här, mer om det här. För jag hade 100 idéer som jag droppade för han, och han bara, men det här måste vi liksom bena ut och se vad vi kan göra. Så han ringer upp mig en dag från ingenstans och säger att nu träffas vi på en fika och så bestämmer vi något. Och bara den delen var ju så att det här, vad är det här för gubbe? Han höll verkligen liksom helt 100 av allt han hade sagt. Och då målade jag ett porträtt på honom som jag ville att jag också bara hade målat ett porträtt till någon i den här, man ger inte bort porträtt till någon om man inte är väldigt liksom egenkär, och det vet ju inte jag om han är. Och att jag trodde att, men här, min dröm hade ju varit såklart att han sätter upp den här på väggen och att ha den hemma. Det gjorde han ju inte såklart. Utan han ville ge bort den. Och då sa jag så här, men det är inte bättre att vi liksom säljer den då. Och han tyckte att Blocket, där ska vi inte sälja den på Blocket då. För hans son blev ju livrädd när han såg den här också, tyckte att den stirrade, och det var ju en av mina första porträtt, så den var inte superbra. Men det slutade med att vi säljer den här på Facebook. Jag startade till och med en Facebook-sida till Kjell som exploderar, och han får ju vänförfrågningar så att sidan kraschar, och det är, ja, lite där är hans storhet också kanske. Så han ser ju då efter ett dygn så har vi fått 12 000 för den här tavlan. Och då ser Kjell att wow, vad är det här? Facebook kanske är en helt okej grej. Och idag nu är det väl 4 eller 5 år sedan till och med tror jag vi började. Och det kom ju en pandemi mitt i allt som förstörde mycket av det här. Men vi ska ta tag i det här igen nu. Men vi har ju målat över 40 personer, svenska profiler.
Du har målat?
Jag har målat. Kjell har mest åkt med och fått tag i dem, och så att vi har fått en signatur. För det har vi varit noga med, att varje tavla ska signeras. Vi hade med Avicii. Lyckades vi med.
Det är nu fantastiskt, den bilden.
Ja, otroligt.
Börje Salming.
Salming var med 2 gånger till och med. Mm. Och han var så här, och den gubben också, att han kommer hem till mig i mitt kök, och jag tänkte, men jag möter dig. Han, nej, tusen, jag är ändå ute och går.
Och det som är häftigt med hela det här också, det är ju att pengarna, vad ni gör det här för det var ju inte bara så att ni sålde och ville tjäna pengar, utan det var ju en tanke med det hela.
Ja, och alla pengar helt oavkortat gick ju till familjen Bergqvists insamlingsstiftelse. Deras otroligt svårt namn först och främst.
Ja.
Den ska bara kunna lära sig säga det. Men, och jag kände också så att det här är ju en sån grej som jag vill göra. Jag behöver inte ha någon vinning i det här på något sätt. Utan kan jag få måla de här tavlorna och sen kan jag få beställningar på sidan om. Och jag levde som konstnär i 5 år.
Ja, och det är det som är så häftigt, för du försörjde dig som konstnär.
Ja. Så jag fick in, när folk såg de här Avicii, Peter Forsberg, Sara Larsson-tavlorna, så frågade folk om att, ja, men kan du måla hundar eller måla katter också? För vi har 8 stycken labradorer som vi vill ha. Så att jag har ju satt i nästan 1 år och målade päls. Bara massa katter och hundar.
Men också den här dalahästen tycker jag är så fantastiskt vacker.
Den halvverkliga.
Ja, och exakt.
Och det är också så otroligt. Jag har ju, den blev ju ett pussel. Och den blev barnkläder. Och den, alltså jag har ju, gud vad jag har hållit på.
Ja, vad du håller på. Oj. Det är ju helt fantastiskt. Och nu är det nästan, tycker jag, när man ser så är det ju nästan mera snickeri.
Ja. Och det är ju lite snickeriet jag egentligen från första början har, alltså varit det som jag har velat gjort. Sen har jag stickat iväg åt något håll och håller på lite grann. Men just den här konstdelen att få till de här omöjliga vinklarna tror jag har också via konstdelen. Att jag vill ju att varje bygge ska bli lite ett konstverk också.
Mm.
Och sen litar jag inte på någon. Så jag skulle aldrig kunna ta in en snickare för att sen måla. Utan då vill jag ju bygga det själv och måla. Och jag vill gärna dra el om det. Men sånt får man ju inte dra. Så att då måste jag ju ta in liksom den expertisen. Och VVS och vatten är också sånt som jag önskar att jag kunde, men det, jag får någonting borde jag få be om hjälp på.
Man kan inte kunna allt.
Nej.
Eller vill du det?
Nej, jag vill ju jättegärna kunna allt såklart, men det tror inte jag hinner.
Men har du tänkt att du kanske sen, kombination med det du gör nu, eventuellt jobba med att måla igen?
Ja, målningen var ju en hobby som spårade ur, kan man säga. Så att jag ska ta målandet till en hobbynivå igen, tänker jag.
Men du är ju briljant. Jag menar, målade du mycket som barn?
Jämt. Ja, min brorsa är ju, min mamma jobbade till och med på den tiden, nu ska jag inte säga något matvarubutiksnamn, men hon målade skyltarna till en matvarubutik. Så att de här extrapisskyltarna satt ju hon och gjorde, liksom, nu är ju allting digitalt såklart, men då satt hon och skrev skyltar till butikerna i Dalarna.
Så det finns en konstnärsråd där. Din morfar var väl också...
Ja, och han har ju målat Kurbits och målat och i liksom alla tider. Så jag har ju alltid känt den. Han målade också med den här liksom klassiska oljan och det var terpentin. Och det var liksom, man kände ju lukten av... Han hade alltid färg på händerna, vilket jag... Ja, se. Ja. Jag också.
Jag hade faktiskt också det häromdagen, fast det var inte... Det var, jag gick en keramikkurs.
Ja.
Ja, och då skulle vi glasera.
Aha, och doppar man det då i...
Då doppar man liksom det man har gjort, så doppar man det i en tunna. Men först var man tvungen att vaxa under så inte det fastnar i själva ugnen. Sen. Man vaxar under och sen så doppar man ner det. Och det, alltså jag kan tycka att just en sån grej, att göra saker själv, vilket vi ska komma in på här nu när du ska tipsa oss lite framöver, vad vi kan själv. Det blir något sånt där meditativt, tycker jag, i det. Mm. Alltså dels försöka lösa saker, skapa någonting... Och plötsligt så, jag menar, den här kursen var 3 timmar då, 7 onsdagar. Och de där 3 timmarna gick så fort.
Mm. Och det är det som är det häftiga med, jag brukar säga att målningen är min drog. Att jag dricker inte kaffe, jag dricker knappt alkohol överhuvudtaget. Men att när man sitter och målar, jag kan sitta i 6-7 timmar. Och så bara känner man att, jäklar vad jag har ont i ryggen. Och så börjar man säga, fan jag har ont i magen också, fan, jag måste kanske gå och äta någonting. Och då är det liksom, när jag levde själv, då satt jag och målade liksom hela nätterna långa. Och vaknade till att shit, klockan är 5 på morgonen, jag kanske måste sova nu. Och man tappar tid och rum, man försvinner in, för jag sitter och fokuserar på att måla det här ögat nu, eller den här hundpälsen, eller måste få till den här nyckelringen på halsbandet, eller... Så kan man sitta där, och jag förstår exakt din känsla när du sitter där och håller på med din, för att det finns inga problem i hela världen. Ingenting kan komma åt dig när du sitter med din keramik, vad säger man, din...
Leran som man håller på med. Mm.
Vad säger man? Drejar.
Ja, vi gjorde både dreja och sen var det så här kavla och ringla. Så vi fick lära oss olika tekniker. Mm-hmm. Fantastiskt roligt. Mm. Riktigt. Men jag tycker ju, jag stickade mycket som liten och jag virkat ibland. Och så där. Så att jag tycker ju att det där är roligt. Och har man den känslan så blir det lite grann att, ja men då vill jag prova det här också. Men det som man också ser på dig är att du har ju målningen som bakgrund. Och sen så använder du ditt konstnärliga öga för många olika delar. Som kommer igen. Och det är lite grann som du sa. För du har ju visat nu ritning. Om vi ska komma in på det här med lite tips och sånt. Och vad man kan göra. Så har ju du visat mig nu ritningar då. På hur du kan göra olika lösningar i mitt knasiga hem. Mm. Som det.
Ska vi säga att det är en vindsvåning?
Det är vindsvåning.
Och då tänker man ju att kanske till och med kan taken få vara normala då. Nej, där är det stockar och snedvinklar, så att det är ett drömhem för mig att komma in i.
Jag älskar att det är det. Men just när man ska göra någonting själv, om man tänker då så här, att jag skulle vilja, vad är det man bör tänka på? För du gör ju en ritning först till exempel, som du visar mig, så man får en bild av hur det här ska se ut.
Ja.
Vad ska man tänka på om jag får så här, nej men nu, om vi börjar inomhus då, jag vill bygga, det kan vara, vad brukar folk fråga om förresten, när de ska göra själv?
Det är väldigt många som frågar, men vilka verktyg måste jag ha? Mm. Och det är ju jättesvårt, för jag vet ju först inte vad bygger du? Men jag har alltid ett tips som jag själv har liksom lärt mig den hårda vägen. Att jag fick till och med ett namn kallat efter mig, Emil-projekt. Kallades projekt som startades. Det här gick jag ju i högstadiet kanske, eller innan högstadiet. Och då började jag bygga en sak. Och sen kom jag på en annan idé som var lite roligare. Och då började jag bygga nästa, så att det stod halvfärdiga projekt. Så att de halvfärdiga projekten heter Emil-projekt. Så att folk frågar, vad är det här? Nej, men det är Emil-projekt.
Okay.
Det ska bli någonting.
Det ska bli någonting. Mm.
Men,
och det är kanske ganska vanligt att man börjar med någonting men man slutför inte.
Nej, och då kom jag ju på det. För jag liksom hittade problemet till det här var att jag hade inte alla saker innan jag började. Så för att man inte ska dra igång ett Emil-projekt i sitt eget hem så ska man se till att man har alla verktyg först. Allt material innan man börjar. Så att man inte börjar smyga med att men jag sätter bara upp de här eller så köper jag de där listorna sen. Eller jag köper dörrfodret och det sen. Och jag åker och köper, jag lånar den där sågen sen. Fixa alla saker innan du drar igång.
Mm.
Så att allting finns. Och därför är ju också själva ritningen det viktiga. Att du gör en ritning, även om det bara är en skiss på ett papper eller att det behöver inte vara exakta måtten. Men att man är man flera. Som att ska jag bygga till dig så är det väldigt viktigt att jag försöker få idén ur mitt huvud för att visa dig på något sätt hur så här och så här tänker jag mig. Och har man då den ritningen eller den skissen så är det väldigt lätt att man, vet man inte själv så kan man ju ta den ritningen och säga att behöver jag, nu ska jag såga upp och göra en hylla. Behöver jag, vad behöver jag ha för verktyg? Vad behöver jag ha för färg? Behöver jag ha grund? Behöver jag ha det och det? Så då gör man också en lista på materialet och på verktygen.
Mm. Sen, kanske är det lätt att om man inte köper färgen så är det lätt att man har fått upp hyllan och är så jävla nöjd där. Och sen så just det färgen
yes.
också.
Men och då, blir det tar... då kommer Emil-projekten in att jag tar det sen. Och sen helt plötsligt ivern att nu har jag ändå dragit igång så har man hittat på att men jag kanske ska göra någonting i köket också. Mm. Då börjar man riva ut luckorna i köket.
Mm.
Och sen kommer arga snickan in och har liksom en drömprojekt. Han blir så arg.
Ja, exakt. Men just det, jag tänkte på det när du kom till mig. För jag bott i hus tidigare och då hade jag ju jättestor verktygslåda. Jag hade lite maskiner och sådär. Och nu när du kom upp till mig så frågade du om jag hade en skruvmejsel. Och då tog jag fram min IKEA... du var inte jätteimponerad.
Ja, ditt lilla
men den tar inte så stor plats.
Nej.
Och den funkar för liksom vardagliga saker, ja. Skruva åt den skruv och lite sånt ja. Där. Men det kan vara bra att ha lite...
Ja.
Och, men man kan hyra sånt också om det är maskiner och så.
Ja,
eller hur?
Ja,
det är
ja.
Ingenting man behöver köpa, utan man kan faktiskt åka och hyra sånt.
Ja, och jag tänker sådana här som borrmaskiner och sådana här saker, det är också så här, använder man en gång om året i bästa fall. Så det finns ingen anledning att köpa sådana verktyg, utan det är hyr man. På sin närmsta, de flesta byggvaruhandlarna hyr ut verktyg också.
Och sen tänker jag säga också när det gäller material. Om man, jag tänkte, för jag, när jag satt och funderade på så vad kanske folk vill göra hemma, då har jag några kompisar som har byggt egna matbord. Nu ler du lite grann, är det ett svårt projekt eller?
Nej, det finns så många olika varianter på att få det här matbordet till att kännas som egenbyggt eller att jag tänker som jag ser ju saker överallt hela tiden. Nu tittar jag på det här bordet som vi sitter vid. Och skulle man göra det här egenbyggt, då hade jag använt botten. Sen hade jag gjort en egen bänkskiva bara, eller gjort en egen topp.
Exakt, för det är det man kan göra. Man behöver inte göra allting från scratch.
Nej.
Själv.
Så har du ett bord, det är idiotiskt att slänga det eller göra sig av med det, för att materialet i det man redan har är ju super super fint. Och river man och ska bygga en garderob, det är jättefint material i garderoberna. Om det inte är en, liksom en spånskiva. Men det går ju fortfarande att använda sig av de materialet. Och liksom att bygga sin nästa del.
Ja, för du är väldigt mycket för att man ska återvinna och använda. Liksom, hitta.
Ja, det har ju också kommit fram till att just när man är inne i stan och bygger. Så ska jag först då riva den här bokhyllan. Plocka ner den, bära ner den. För att sen bära upp i stort sett samma material. Och det är helt, helt idiotiskt. Om man får säga så.
Det får du göra.
Det får man. Så att det har också blivit en sån grej att men använd det man har. För att det är, och just materialpriserna är ju så fruktansvärt dyra. Och kan man då, det är ont i mig att se folk som slänger alltså dörrar. Vad säger man, kallar man det? Garderobsdörrar.
Vad skulle du göra av en garderobsdörr då?
Nej, men man kan bygga hyllplan, du kan bygga utdragslådor, man kan bygga fronter. Alltså, det går ju att såga ner dem och göra om till vad som helst.
För det var en sak som du sa till mig, för jag tänkte då till exempel i mitt badrum så har jag då tvättmaskiner, torrtumlare och så en bänkskiva. Mm. Och ovanför där så hänger en stång ganska högt upp så man kan hänga och torka kläder. Men det är så stor plats så jag behöver inte hänga och torka kläder på hela. Utan Nej. Då vill jag liksom, halva vill jag göra liksom ett skåp där jag kan lägga in handdukar. Och då tänkte jag så här, det måste ju säkert platsbygga, för det stämmer ju inte överens med måtten och så vidare. Bara du sa också så här, ja men köp ett skåp, och sen så såg vi till det så att det passar. Mm. Det är också så här, kanske jag som är korkad nu, men att man inte, jag tänkte inte den tanken att just man kan ju faktiskt såga till det.
Ja.
Vilket gör att du sparar en del tid och energi och pengar på att hitta ett billigare sånt skåp och ändå kunna göra det snyggt.
Och nu kanske jag kommer alltså förstöra för mig själv här, men jag har ju ett trick som är helt fantastiskt. Det är så många lägenheter som rivs som har så fina alltså skåp och stommar och material som bara slängs. Och det finns en hemsida där man liksom kommer hämta. Ge bort, vi ska byta kök, vi ger bort det här köket. Det är fullt fungerande stommar, det är fullt fungerande högskåp med dörrar och gångjärn. Och bara ett gångjärn är ju jättetråkigt att köpa och dyrt.
Mm.
Så en sån grej är att gå ut på Blocket, köp, åk och plocka gammal inredning. Om någon ska riva en sommarstuga eller vad det nu är, så finns det jättemycket material. Innedörrar, det finns som allt. Allt som är som trä går ju att återvända och använda till nya saker.
Och sen tänkte jag också, innan vi pratar mer om bygg, men också det finns det här med måla. Där är väl också en del, många målar ju hemma. Jag vet, jag har ju målat, det var så kul när jag bodde i hus, där jag bodde i 16 år. När jag tittade på mina här blåställsbrallorna jag hade, så var det kul att se alla olika färger som jag har, har målat om olika rum i, med olika resultat.
Mm.
Men vad skulle du säga är det viktigaste man ska tänka på om man ska måla ett rum?
Det är väl samma där också, att man verkligen kollar upp vad det är. Täck golven. Oftast så täcker man bara liksom en rad där man står. Eller den väggen man ska måla. Men så trampar man på locket och så går man iväg och så ringer och så går du iväg genom liksom lägenheten. Och så har du fotspår genom hela huset. Mm. Och man har oftast en romantisk bild av att, men jag kommer inte spilla så mycket. Jag kommer inte stänka ner så mycket här. Men det gör man. Och även om du jobbar med det så skvätter det och det, liksom, det flyger runt färg. Så att klä in, täck in, inte kanske som Mr. Bean att han klär in äpplen och liksom sådana saker. Men täck in allt som man kan. Och sen att man inte går ner och köper de här billigaste verktygen. Köp en roller som den får gärna kosta lite grann, för att det, ofta så köper man en jättedyr färg och sen går man och köper en roller för 29 kronor. Och då, det blir aldrig bra.
Vad är skillnaden då?
De bra produkterna släpper inte ludd, de släpper inte, en roller är ju som en filt, alltså den lossnar ju massa så här ludd från den, och ju bättre den är, ju mindre krångel har du med den. Plus att en roller inte rullar liksom inte lika fint, det är som en billig bil, den kanske krångligare att ta sig till jobbet med än en superdyr fin bil såklart.
Hur ska man tänka om man då till exempel rullar väggen, att det första lagret ska det vara liksom täckande, tunt, eller hur tänker man? Ska man vara noggrann med det första lagret?
Ja, alltså det, man har ju olika ska man säga, olika tider på sig att fixa till skador. Så att först när man spacklar och grundar och så här, då är det väldigt svårt att se alla skavanker på väggen. Så jag brukar alltid att man grundar sin vägg, spacklar den, och sen när färgen ligger där, då ser man minsta grop i det hål, och då spacklar man, liksom justerspackling kallar man det. Och då justerspacklar man väggen. Och sen har jag ju fått höra, jag har ett trick som jag som man kanske som inte riktigt har vågat sagt, men nu är jag så här, men nu kör jag det här.
Men det som du har lagt ut på Instagram som flera har blivit inspirerade av.
Ja, och det är en sån här, det är ett sånt trick som man kanske inte skryter om så mycket, men det funkar, det är helt fantastiskt. När man har gjort fläckspacklingar, att man har spacklat små fläckar, då tar man en disktrasa. Den blir lite fuktad. Det dammar inte och du kan liksom slipa ut kanterna helt perfekt. Och du får bara spackla precis där du vill ha det. Och det har ju verkligen underlättat för mig när jag bygger möbler. För då får du bara ha spacklet där spacklet ska vara. Allt som är utanför hålet är ju för mycket spackel.
Mm.
Så det är ju också en sån grej där du har chansen på dig att rädda.
Så då är den lite fuktad?
Ja.
Ja.
Och då kan du slipa och det dammar ingenting, och att allt damm fastnar i trasan.
Mm.
Och det är så fantastiskt. När man, liksom, man vill inte gå runt i det här dammet heller. Så att kan man få bort dammet så är det helt fantastiskt.
Det vet att du sa till mig när du pratade om att när du ska hjälpa mig hemma. Mm. Så är det ju att du inte... du pratar hela tiden om att det här skräpar inte ner och det här skräpar inte ner. Du låter väldigt noggrann med att det inte ska bli så stökigt runt omkring. Är det någonting som man ska tänka på för att det också kan förstöra? Inte bara för att det är skönt att det håller sig rent, utan att det, när det är för skräpigt runt omkring, så kan det också påverka färgen på väggarna. Eller när
absolut. All renhållning som är, att jag skulle säga att ska man göra någonting, hyr en riktig dammsugare. Använd inte eran som egna dammsugare som ni har hemma. För dammsuger man upp slipdamm, då går den sönder. För det dammet är så fint så att det går igenom filter och sånt i dammsugaren och förstör den. Så att så många jag vet som har förstört sina dammsugare på grund av det. Det är så dumt.
Onödig kostnad.
Ja, jättemycket. Och jag är också så här att jag vill komma in till en kund och liksom, det ska inte märkas att jag har varit där. Jag vill inte få på mig att men du har ju dammat ner hela köket. Eller hela vardagsrummet. Och vi kan inte ta in hantverkare för att de dammar ner. Och att de går in med skorna och de gör så och så och så. Så jag har till och med ett par tofflor med mig. Som jag liksom har med mig och slänger ut. Så att jag går runt i mina egna tofflor. Och det är också en sån grej som har... Det underlättar för mig själv. För att jag känner att jag är ändå hemma hos dig och jobbar. Jag vill inte klampa in här och... knappt så att jag vill liksom låna mikron. Jag tänker om jag... Nej, det ska vara orört.
Men när det kommer till de här olika möblerna, vi pratade igenom matbord, att man exempelvis då kan byta skivan och behålla det som är under, eller det här, de har man kanske sett många gånger, men att typ någon sån här målar, vad heter de, bockar, och sen att man hittar gamla träplankor på olika sätt som gör att det blir den här skärmen om man vill ha det, eller vad skulle du säga är lättast, är det här, för mycket det här moderna, stilistiska, kanske lite rena än det här rustika. Ja. Vad är lättast att göra själv?
Det rustika får ju vara lite skärmigt, vinkel, snett och lite så här. Det gör ingenting, det får gärna vara det. Man vill ju ändå kunna ställa ifrån sig ett glas på det utan att det liksom vinglar. Men jag tror att om man... Det är så dumt att uppfinna hjulet igen, att börja från noll. För att bygga ben och göra en stomme som är stabil är ju det svåra. Men att man kan hitta ett bord på... någonstans, man kan kanske ha ett gammalt bord som har okej botten, så är det ju väldigt lätt att man, och säga att det här bokhyllan och garderoben som vi precis har rivit, perfekta skivor, du kan bara måla dem och kanske bara spackla igen hålen för knoppen, så är den helt perfekt skiva, så att man kan använda så mycket och allt går att måla, till och med glas. Så det här med att det är fel färg på någonting, det är...
Och sen att man också, för det vet jag att du gör hemma hos mig, att du tänkte så här, men några hyllor vi ska bygga, då tittar du på de här bjälkarna i taket. Att du tar in, att man kan titta lite grann runt omkring. Mm. Vad vill jag plocka upp så att det känner, att det gifter sig lite grann med någonting i lägenheten?
Ja, och det där är en, det är en sån grej som också kommer med att man har lärt sig att vad passar med det här och vad passar med det här. Så direkt när jag kommer hem som till dig nu, där är det ju superlätt att se stockarna. De är ju de man... Att någon har ju någon gång rivit det här taket och hittat de här stockarna. Och de har massa så här ärrade liksom hack och så här, för det var inte så noga, för det skulle ändå vara på vinden. Så de har ju inte brytt sig så mycket om att liksom slipa de fina, utan de är ju så här superskärmigt hackiga, och det är något hack. De kanske någon har ristat in den som satte upp den, eller liksom man kan hitta saker. Det är som en gammal tavla nästan. Och den känslan vill jag ju fånga in, att kommer man hem till dig nu, så ska inte den här bokhyllan i hörnet i den här svängda formen kännas som att den här har du har köpt den här någonstans, eller att den har kommit in efteråt, utan den har de ju också hittat. Den har ju du harvat fram med din yxa när du var här.
Det där tycker jag lät bra. Att jag har gått med yxan där.
När du yxade fram det här hörnet, då var oj, kolla här, det kom ju en bokhylla fram. Och då vill man ju också ha känslan av att det är samma feeling som stockarna. Att det är ganska rustikt, men inte att det blir för... Liksom, det ska ändå vara ett hyllplan, så att då ska det ju kännas lite stockigt, men inte att det blir liksom... för stort och för tungt.
Ja, jag känner nu att jag ska också säga till dig som lyssnar att när den här hyllan eller vad det nu blir för någonting som jag har yxat fram när den är klar, så tänker jag att jag lägger ut en bild på poddens Instagram, så ja, man faktiskt kan se vad det är vi pratar om.
Ja.
Så blir det lite tydligare. Ja. När det gäller då, om man tänker så här, nu börjar vi närma oss våren och balkongen vi vill fixa till. Hur ska man tänka ner till exempel om man vill göra en bänk eller sina blomlådor, göra om dem? Vad kan man tänka när det gäller balkongen?
Balkongen är ju, alltså det är ju liksom vårtecknet. Jag, i och med att jag kommer från Dalarna, så har jag ju alltid haft en stor gård att springa runt på. Men när man flyttar till Stockholm, då är man så extremt glad över sin lilla balkong. Och det är, liksom, det är min uteplats. Det här, man vårdar den så extremt mycket. Och då vill man ju också då ha, det man bygger i år ska ju också såklart klara hela vintern. Och att jag ska kunna ha samma känsla nästa sommar eller nästa vår. För att jag bygger ju ingenting, lägger inte ner tid och pengar på något som håller så pass kort tid att jag måste göra om det nästa år. Så att jag har ju själv suttit i den här sitsen också, att med att mina idéer, att jag säger okej, vad ska jag göra? Jag måste få plats med en grill här, jag vill få plats med en pizzaugn. Men jag har bara tre meter balkong och den är 1,5 bred. Ja, men det ska gå. Och då måste man också hitta förvaring så att de här soffkuddarna och det som man har ute på balkongen, man ska inte behöva plocka in och ut det, utan man måste också alltid tänka väderbeständigt, att gärna vinter, även om det nu är en vår som kommer, så ska det klara vintern sen.
Och då är det viktigt med materialet, eller?
Extremt.
Vad ska man tänka för material då?
Egentligen är ju själva behandlingen på materialet, så att du kan ju välja ett träslag som ska vara utomhus, men att du måste behandla och ta hand om det. Det är som att altangolv måste ju slipas, tvättas och tas hand om och oljas eller betsas eller vad man nu väljer för sorts behandling på det. Men det är ju superviktigt att man inte tror att man bara kan bygga det här nu och sen släpper man det. Utan det måste tas hand om. Det är väl som blommor nästan. Du köper inte en blomma och sen överlever den bara av sig själv.
Ja, men det handlar om det lite. Och där någonstans också, du nämnde det här som jag tycker är sån, det här med kuddarna som man ska in och ut med. Det tycker jag har varit någon gång när jag haft altan eller balkong. Alltså, då åker de in i typ vardagsrummet. Bara, nej, men alltså, här vill inte jag att de ligger. Och så har man ingenstans att lägga dem. Att just till exempel, men då är det inte alltid att måtten funkar heller. När man hittar en bänk med lock till exempel. Om man vill ha en bänk där man både kan sitta på och lyfta på locket och lägga ner. Men där är det också en sån grej då. Så att då kan man kapa.
Ja, ja, man kan såga och bygga om allt. Och väljer man då att jag gjorde så på min balkong, att jag hittade soffkuddar. Alltså vanliga dynor, utomhusdynor. Och då byggde jag själva stommen efter dynan. Och att man kan se nu att jag har en 1,80 mellan väggen och räcket. Men jag hittar inga dynor. Då kan man göra som ett litet sideboard mellan dynorna. Så att man ändå bygger in som en trädel mellan ytorna. Så att det känns som att man ska lura den som ser att det är byggt så här. Det är meningen att den här kudden och den kudden är exakt formsydda för det här, för att man har lagt in då en kanske ett, liksom en liten bordsdel eller liksom en, du får ändå plats att sitta på båda sidorna, men att man ändå hittar den här, att man lurar att lurar ögat.
Det var meningen att det skulle vara så här.
Ja, allt var meningen.
Ja. Men om man gör en sån låda, måste man då jag tänker just med fukt och sånt, ska man på något sätt isolera den på insidan?
Ja.
För det blir ju ändå fuktigt.
Precis, och det är ju jätteviktigt, för det regnar ju och blir fuktigt, och man får inte klä in den här helt, utan det måste ju också finnas luft. Det är som ett man måste tänka sig som ett förråd nästan. Att det ska vara ett helt tak och att säkra väggar så det kan liksom inte blåsa in. Men att golvet ändå luftas. Så att fukten liksom kan gå ut någonstans. För att annars kommer det mögla direkt.
Exakt.
Och sen kanske man under vintern kanske man slänger in kuddarna på i något förråd någonstans.
Ja, men precis. Så att de klarar den delen. Ja.
Men man vill ju att de ska vara torra. Liksom när du väl går ut på morgonen så ska du bara öppna locket, upp med kuddarna och sen ut med filtar och allt vad man har i den här lådan.
Och blomlådor är också sånt som jag nu faktiskt har sett på Instagram lite grann. Att fler och fler bygger själva och hittar gamla lådor, för det är ju någonstans det går ju att göra, vissa kan ju vara tråkiga, man tittar på blommorna men själva blomlådan är tråkig. Hur skulle du kunna ge som förslag hur man kan göra en blomlåda lite trevligare?
Ja, det finns. Jag gjorde faktiskt, jag spårade ju totalt, för jag skulle ju säga, jag har aldrig hållit på sen jag bodde i Dalarna. Jag har aldrig odlat saker, jag har aldrig liksom varit intresserad av morötter eller potatis. Men när jag bor i Stockholm och har en balkong på 3 kvadrat, då jävlar ska jag,
då
ska jag odla potatis helt plötsligt. Och det var att jag kände, för det finns såna här murarhinkar som är lite så gummiaktiga. Och det är perfekt för att odla potatis i, tydligen, har jag fick jag lära mig. Men de ser ju fruktansvärt tråkiga ut. Så då klädde jag in dem med stavar. Så det ser ut som en blomkruka.
Med stavar?
Alltså, vad säger man?
Nu tänkte jag skitstavar, men nu
typ som det här bordet under här som vi sitter nu.
Ja, typ som att det är trä...
Som ribbor.
Platta träribbor.
Ja, och de kan man limma på den här hinken. Så jag limmade in den här hinken och sen gjorde jag bara en topp. Och sen fyllde jag med jord. Och sen rätt vad det var så började de här potatisarna växa. Då var det ju det som en jättefin blomma. Så de här bladen från potatisen var ju superfina när de kom upp.
Men då tänker jag, när det gäller de här då, till exempel de här stavarna som du gör. Mm. Om man kanske inte har såg och sånt där hemma. Kan man då gå och köpa, så kan man också på vissa ställen säga, kan ni skära upp de här?
Ja, ja, ja.
Såga upp, skära upp,
ja.
Såga upp. Mm. Så får man det liksom redan klart när man
ja.
Åker hem.
Och går man då till en bygghandel så har de såg, de har allting. Och de har även de här hinkarna. Och även om du hittar en blomlåda som är liksom en vanlig plast, en sån här som hör till balkonger, så tar du den med dig och hämtar dina ribbor. Sen går du till den här ytan där man sågar. Och så har du dina mått och så ber du om att såga ut de här bitarna. Så kommer du hem med som ett, det är som en Lego-byggsats, att bara limmar ihop det här.
Och det är då man går in i den här...
Exakt.
Mental meditationen, man
ja.
Bara sitter och pillar och limmar och liksom skapar.
Ja. Och då det är då man vaknar upp liksom, och så har man missat sommaren och så är det vinter precis.
Ja, ja. Men det ska inte bli något evigt projekt, så det ska i alla fall
Exakt.
Bli klart.
Exakt. Och det är det också som när du väl sitter i det, hela den här processen från att börja fundera på att okej, okay, hur ska jag göra nu då? Att man skissar, man ritar upp, man gör olika idéer, man kanske bollar idéer med någon vän eller någon man lever med eller vad det nu än är. Och sen att man gör hela vägen, att till slut så står du där och så har du potatis helt plötsligt på balkongen. Så är det så, men vänta nu, allt det här börjar med att jag skissade på ett papper. Och det är ju också ytterligare, säger man, en present i detta mindful, det är lite så här, lite flummigt nästan när man väl är i det.
Ja, det är fantastiskt kul att du har kommit dit och delat med dig lite grann av din kunskap. Nu undrar jag ju vad du är nyfiken på.
Ja, alltså jag är ju extremt nyfiken på allt. Jag sitter ju bara och kollar på så här, bara den här liksom vredet på den här micken framför mig. Jag är så här, okej, varför gjorde de så här? Men jag är ju väldigt liksom nyfiken på det här med programlederiet.
Mm.
För jag smyger ju hela tiden mot det. Eller jag går emot det, för jag försöker ju... Jag försöker få en kanal att folk ska förstå det jag vill berätta. Och jag måste ju på något sätt lugna ner mig i mitt pratande. Så att när jag kommer hem till en kund och ska försöka förklara min idé, så vill jag på ett programledarmässigt vis förklara på ett lugnt och tyst sätt. Och inte spåra iväg och springa iväg och springa in i badrum och hitta på en ny idé. Utan jag är intresserad av programlederiet, kan man säga så.
Mm. Ja, men det är ju en det är bra att man är bra på att prata, men det är också man har en viss tid på sig.
Mm.
För det är ju, både du och jag är bra på att prata, men sen gäller det att man säger att nu har du 30 sekunder kvar typ.
Ah.
Då ska du vara klar.
Aha, ja, såklart.
För att det är ju vissa, och det kan jag ibland tänka på när man till exempel gör synkar, när de spelar in vad man tycker om någonting. Alltså man ser det till exempel Vagens värld, man ser det många gånger när man sitter och pratar med. Då vill man ju kunna klippa ibland i det man säger. Och jag vet ju själv att jag har en förmåga att jag drar ju på, så kommer jag på så här, ja, jag kanske ska andas också, så ni kan få möjlighet att klippa någonstans. Men det är ett väldigt roligt jobb. Det är ett fantastiskt roligt jobb. Och jag tror du har ju alla förutsättningar att lyckas i det.
Kul. Men jag har ju också, i och med att jag har jobbat inom tv, så har jag ju stått på andra sidan kameran och tittat på programlederiet. Och jag har varit på olika galor hit och dit och sett programlederiet. Jag tänkte, det där kan väl jag. Och sen när man väl hamnar på den här när man hamnar framför liksom, det känns som att man står med ett gevär framför sig, att man är så okej, vänta nu, allting blir livs... Jag kommer inte ihåg vad jag heter.
Mm.
Jag spelade in några byggtips för en kanal, och det var ju fruktansvärt läskigt. Och då var det också lite manus, att man skulle, jag skulle prata om ett manus, och då blir jag också, ja, nu är det så här. Och så börjar jag fundera, jag försvinner iväg och jag får inte in det naturligt. Jag kan inte prata efter någon annans text, utan det måste vara mitt.
Jag brukar tänka innehållet i texten, vad är det jag vill säga med det här? Och sen så kan man använda sina egna ord på ett annat sätt. Ja. För det är ju ändå det talmässiga språket. Jag skriver ju till och med när jag skriver böcker, så har jag skrivit talmässigt, för jag är ju så van att prata.
Mm.
Så att jag har ju fått hjälp att redigera för att det ska liksom vara lässvenska och inte talspråk.
Nej, okay.
För att det blir ju lite annorlunda i det. Men, och det är där någonstans också intressant, för att många som är så här, programledare, hur svårt kan det vara? Liksom. Men det är ju också ett yrke.
Mm.
Liksom. Och det viktigaste är ju nyfikenheten. Du har ju redan börjat spana in det. Och, stå i, och det som jag tycker är bara att det här som du säger, som jag gör till exempel när de håller på med keramiken. Man står och tittar hela tiden. Hur gör hon där? Gör hon det där? Okej, men hur formar man det? Och det är ju lite grann samma sak.
Ja.
Att liksom... Det där, du kommer bli briljant i det där. Jag ser fram emot det.
Vem vet, snart kanske du och jag leder Let's Dance.
Du ser.
Jag kommer inte dansa bara.
Nej, och det här är lite roligt, för att det är ju, vi spelar faktiskt in den här podden dagen innan premiären av Let's Dance.
Va? Får jag vara med och dansa den här säsongen, eller är redan liksom uppbokade dansare?
Den här säsongen kan lova, den är uppbokad sedan flera veckor tillbaka.
Okay.
Men vem vet?
För alla skull, så låt bli och bjuda in mig.
Nej, jag tycker du är nyfiken på allt. Ja. Du, vi ska avsluta med en låt också. Jag måste bara säga det. Du visste inte ens att du hade din Gronholm-art.
Oj, nej.
Gronholmart.com gick jag in och kollade på. Och där ser man, jag tänkte, vi har pratat mycket om dina målningar, men också på Facebook. Men där ser man flera av de här, dina fantastiska målningar. Så gå in och titta där, så förstår ni vad vi pratar om. Och just också den här, till exempel Dalahästen, med, som är en riktig, riktig häst, men som Dalahäst.
Ja. Ja. En rödmålad vanlig häst.
Ja.
Ja.
Med lite...
Ja. I Dalarna är alla hästar röda.
Ja, precis. Det är så, va?
Ja.
Du, vi ska avsluta med en låt. Mm. Vilken låt vill du avsluta med?
Men gud.
Ja, det har jag glömt att förbereda dig på det. I'm sorry.
Det finns ju en person som... Han är ju inte så jättelång. Och det kanske... Namnet är ju lite roligare. När han heter The Tallest Man on Earth. Och då har han en låt som heter Love Is All.
Då tar vi och lyssnar på den och avslutar. Wow. Tack snälla Emil för att du kom hit.
Tack så jättemycket att vi kom.
Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Throw it in the current that I stand up on so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Like always, I let them go. Oh. Just let them go.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.